Den 22 juli 2011 skulle bli den oförglömligaste nyhetsdagen i norsk historia och komma att ändra Norge för alltid. Det var då som Anders Behring Breivik först sprängde en bomb in vid regeringsbyggnaden i huvudstaden och sedan sköt ihjäl 69 ungdomar på ön Utöja. Men dagen började som vilken sömnig sommardag som helst, berättar journalisten Peter Svar.
22 juli 2011, det var en väldigt långsam nyhetsdag. Det skedde nästan ingenting i Norge. Och så var det den dagen fram till nöjaktigt klockan 15:25 då pepte min mobiltelefon och jag fick en textmelding från det norska nyhetsbyrået NTB där det stod stor explosion i regeringskvartalet.
Peter Svar jobbar som journalist på NRK och var bland de första på plats att rapportera om explosionen i regeringskvarteret i Oslo den 22 juli. Då han får meddelandet rusar han till regeringskvarteret med en fotograf. När de anländer är det fullt kaos.
Vi står då i starten, kanske 150 meter från där hvor bombebilen stod och ser ut över detta område hvor det jo är. Det ser ut som ett krigsområde. Det ser ut som ja, scener från Beirut eller Gaza med glas och stein och en bil som har havnat på taket. Det är helt overkligt att se det mitt i Oslo.
Ingen vet vem som står bakom dådet, ifall det är en olycka eller en organiserad terrorattack. Ryktena är många. Polisen befarar att det finns fler bomber.
Så det är väldigt stor osäkerhet både om vad som har skett, vem som eventuellt står bak och om det nå vill komma flera nya angrepp eller explosioner. Så den osäkerheten är kanske det jag husker bäst.
Svar står kvar och rapporterar om bombningen. Bara drygt 2 timmar efter explosionen i Oslo piper det i mobilen igen. Det har varit skjutningar på ett ungdomsläger på ön Utöja.
När jag hör det först så tror jag inte helt på det, för det då har gått så många rykter om andra ting, alltså andra explosioner i centrum och andra ting som har visat att inte vara riktiga. Så jag, det första jag tänker när jag hör det är att detta hörs ut som något ett sånt rykte, och det ger ingen mening, det kan inte stämma att någon skulle skjuta på en sommarläger för ungdom. Det verkar helt absurd.
Men det är sant. Gärningsmannen har tagit sig från Oslo till Utøya, där de norska socialdemokraterna Arbeiderpartiets ungdomsförening AUF håller sommarläger. I klädd polisuniform tar han sig till ön. Där tar han fram sitt vapen och börjar skjuta ungdomar från nära håll. Informationen är knapp. Ingen vet hur många personer som skadats eller dödats. Polisen uppger att det handlar om ett tiotal personer, medan ögonvittnen menar att det är många fler. Senare under kvällen meddelar polisen att man misstänker ett samband mellan bombningarna i Oslo och skottlossningen på Utøya. Det cirkulerar rykten om vem som varit ansvarig för dåden. Många misstänker att det handlar om islamistisk terror, men vid midnatt meddelar polisen att det handlar om en etnisk norsk person. I samma tidpunkt får Peter Svar de första bilderna på gärningsmannen. Bilder som chockar honom.
En vän av mig, jag tror det är runt midnatt, sände mig en länk till en brittisk tabloidavis, jag tror det var Daily Mail, som första namnger Anders Behring Breivik. Och så svarar jag att men det kan ju inte, det där är bara tull, för han känner jag ju, han har jag gått i klass med. Detta var ju då en gutt som jag hade gått i barneskola och ungdomsskola och vidaregående med. Så vi gick i klass sammen i 4 år, och det att koble, det att sätta strek mellan prickarna på att han som hade gjort denna explosion som jag nu hade täckt och sett dessa ödeläggelserna, att det var en person som jag hade gått i klass med, det gick inte upp.
På natten håller polisen presskonferens. Peter Svar nås av nyheten tidigt på morgonen.
Nästa morgon skulle jag på ferie och resa utomlands och med ett fly som gick ganska tidigt, och jag husker i taxi Og det var klokken sånn 4 om morgenen. Og da hadde politiet en pressekonferanse hvor jeg tror de sa at det var at det kunne være over 80, eller veldig mange i hvert fall, drepte på Utøya. Og det var jo da alvoret virkelig sank inn, og omfanget av katastrofen.
Sammanlagt er det 69 ungdomar som blivit skjutna på ön och 8 personer som dött av bomben i regeringskvarteret. Terrordådet är det värsta som hänt Europa sedan tågbomberna i Madrid 2004. Journalisten Ingun Andersen har också rapporterat om bombdådet för NRK under kvällen och fått meddelanden om Utöja. När hon utmattad kommer hem sent på kvällen och öppnar TV:n inser hon hur illa läget är. Hon ringer sin chef och säger att hon åker till olycksplatsen på morgonen. Då hon vaknar åker hon genast iväg.
Så då drog jag med, tror jag, egen bil och bara mobilkamera och körde då till Sundvolden. Så jag husker också att han som var ledaren min då ringt och spurt om jag orket att dra dit, för jag hade ju varit på något sätt tätt på drama i regeringskvartalet. Men jag følte på ett väldigt stort ansvar för att dekke saken. Jag følte att jag som journalist inte kunde komma något, vad ska jag säga, närmare samhällsuppdraget. Så det enda jag ville var att jobba.
De överlevande ungdomarna har samlats till hotell Sundvolden som gjorts till ett kriscentrum. När Andersen kommer fram till hotellet är situationen overklig. Ungdomar som sett sina vänner dö och anhöriga som väntar på besked om sina barn är samlade. Det blir en tung dag för Norge.
Alltså det föltes på något sätt nästan overklig, för ingen kunde egentligen helt skönna vad som hade skett, och det var nästan en omöjlig uppgave att ta in över sig omfanget av hur många som var drept för exempel och hur brutalt det hade varit. Och man står där och försöker göra en jobb, men samtidigt så är det otroligt starkt då. Man ser ju på dessa unga att de har upplevt något som är helt grusomt.
Norge är i chock. Hur kunde det här ske? Allt eftersom kommer mer information och händelseförloppet rullas ut. Gärningsmannen har haft rasistiska och högerextrema åsikter, men vilka han motiverat sitt död. Terrorattacken får stora efterverkningar. Både Ingun Andersen och Peter Svar jobbar hela påföljande år med att rapportera om dem.
Ja, det var liksom ett väldigt brett saksfält att förhålla sig till egentligen då, för du hade ju på något sätt många spår, ikk sant? Du hade ju offret och efterlatte, och så hade du hela det, alltså krimsaken då, med gärningsperson och rättssak och advokater och politi och så jag jobbade ganska mycket med det. Men jag hade ju också en del med den offerbiten att göra. Så jag tror kanske det tillsammans blev lite mycket då.
Svar följer också med rättegångarna mot gärningsmannen, sin före detta klasskamrat.
Jag följde ju rättssaken mot Breivik året efter och satt i rättssal 250 i Oslo tinghus i 3 månader och följde alla vittneförklaringarna. Och ja, alltså för mig är det fortsatt lite ofattligt. Hvordan havnet han där? Hvordan blev han en person som ville ta livet av 77 mennesker, 69 av dem skutt på klosshold med pistol? Det er veldig vanskelig å helt forstå.
77 personer døde, varav de fleste er tonåringer. Ungdomar som haft hela livet framför sig. Reaktionerna direkt efter terrorattacken på Utøya var chockade.
Min upplevelse av detta var ju att Norge reagerade ju med chock, vantro, sorg och också en del sinne helt i starten, som Jens Stoltenberg, statsminister, då sa att vi ska möta detta med mer demokrati, mer öppenhet, och symbolet blev ju fort rosen fra disse rosetogene i Oslo sentrum, og hvordan domkirken i Oslo ble overfylt i et blomsterhav.
Norge stod enat, og angreppet såg som en attack på demokratin. Et år senere döms gärningsmannen til 21 års fängelse och förvaring. En kommission som tillsatts kommer fram till brister i beredskapen och i polisens agerande under terrorattacken. Bombdådet skulle ha kunnat undvikas och gärningsmannen skulle ha kunnat stoppas tidigare på Utöya. Men ett år av intensiv rapportering om tragedin hade gjort många utmattade, säger Svar.
Och så när vi då var färdiga med rättssaken i august 2012 och också 22 juli kommissionens rapport var levererat, så var min upplevelse att vi som samfunn och medier litt lukket boken. Och det var ju också fördi denna saken då hade varit helt uppslukande däckt i alla medier i över ett år. Det var ingen nyhetssändningar hvor det inte var inslag om 22 juli, om jag tror det var en lite sån för många lite sån en utmattelse.
Men trots utmattningen leder utredningarna om attacken till en del förändringar i Norge.
Saken fick ju någon långvariga konsekvenser som vi fortsatt diskuterar i Norge idag. Beredskapen mot en liknande händelse som detta blev ju styrket. Politiet fick fler helikoptrar. De fick ett nytt antiterrorcenter i Oslo och vi fick en politireform som jo i en betydlig grad kom ut av 22 juli kommissionens rapport.
Nu 10 år efteråt är det fortfarande många som bär på trauman från Utöya. Ingun Andersson säger att attacken berörde och berör hela Norge, men enligt henne är det svårt att säga om landet förändrades på något genomgripande sätt annars.
Jag tror ju helt klart att det där som jag hör väldigt många säga si efter 10 år att det tog liksom urskillen från Norge. Samtidigt så tänker också jag att när du får en sån händelse nationalt då, som är så våldsam och så otroligt omfattande i form av att de som döde både i regeringskvartalet och på Utøya eller bedrept, de kommer från hela Norge, ikke sant? Det är ju offre och pårørende överallt. Alla har en historia om 22 juli.
Trots enigheten efter attackerna upplever en del idag att arbetet med att ta itu med de högerextrema ideologier som låg bakom dödet har blivit på hälft. Högerextremismen är fortfarande ett problem, både i Norge men också globalt. Det här fick Norge erfara år 2019 då en ung man försökte genomföra en massaker i en moské utanför Oslo.
Du kan se dessa hållningen och meningarna som Breivik tog till ordet för, de existerar ju fortsatt i Norge och cirkulerar på nätet. Och vi har ju haft ett ganska färskt exempel på ett nytt försök på terroranslag med Philip Manshaus som först dräpte sin syster och därefter gick in i en moské i Bærum med vapen och försökte att skjuta där. Han blev övermannet av de som var i moskén, men tankesättet hans är ju högerextremt, slik som Breivik också var, och han har väl också sagt att Breivik är en slags inspiration.
På grund av att de här tankarna lever vidare vill till exempel Arbeiderpartiets ungdomsförening AUF, som alltså attackerades på Utøya, ha en ny 22 juli-kommission. Det här för att gå på djupet med orsakerna till högerextremism och hur man kan bekämpa den. Också Ingun Andersen upplever att medier i Norge inte har tillräckligt bra koll över miljöer där högerextrema idéer sprids.
Det jag har känt på nu i sista när 10-årsmarkeringen har liksom varit diskuterat är att vi inte har tagit nok tak i den ideologin som förde till 22 juli. Jag fick en sån här tidigare i våres, en sån shit, nu må vi på något sätt få översikt över de miljöerna både globalt och nationalt som frontar en ideologi då som gav oss, som gav Norge Anders Behring Breivik. Vi har inte god nok kontroll på särskilt de miljöerna som beveger sig på tvärs av gränser på internet och som gärna innebär unga människor som sitter i ekokamera och blir påverkad av ting.
Ett av gärningsmannens mål var att skada Arbeiderpartiet. Så för att minska rekryteringen till partiet blev ungdomsföreningen AUF utpekad som måltavla. Ingun Andersen påpekar att många av de AUF-are som överlevde attacken på Utøya än idag för hot- och hatmeddelanden.
Och jag tänker Norge med sin historia med 22 juli borde ju vara den första till att driva med självrannsakelse på nettopp det. Och till att lytta då till de stämmorna från Utøya den gång och Arbeiderpartiet som faktiskt då blev utsatt för ett politiskt angrepp. Men alltså det var ju Arbeiderpartiet som var målet. Och hvis man ser på det som så var det också väldigt många unga som döde som säkert ville varit högtstående och viktiga stämmer i politiken i Norge idag då. Så det är lite sån vanskligt att snacka om men viktigt att snacka om tänker jag då.
Idag är det 10 år sedan terrorattacken och Norge har hedrat de döda. På dagen har det hållits ceremonier i regeringskvarteret och på Utøya och kvällen ordnas en stor minnestillställning. Andersen anser att det är viktigt att man fortsätter att prata och berätta om massakern på Utøya. Tragedin får aldrig glömmas bort.
Jag tror man gick in i ett slags som nästan blev liksom lammet av hela situationen. Fordi ja, det var på en måte ingen utenifra som kom og gjorde noe mot Norge. Det kom på en måte innifra. Og det er mye vanskeligere da, den diskusjonen, tror jeg. Å ta oppgjør med seg selv på en måte. Sånn. Jeg tror 22. juli, vi blir liksom aldri ferdig med det. Altså jeg har i hvert fall tenkt det, at frem til jeg dør i hvert fall, så kommer det til å være en diskusjon da.
Mitt navn er Laura Oksanen, og jeg er reporter ved Svenska Yle.